Hej min vän! Jakob från Cykelisationspodden här. Vad kul att du har hittat hit. I dagens avsnitt träffar Anna föregående års ordförande i Cykelisations styrelse och tillika psykologstudent Jonathan Mira. Då detta poddavsnitt är några månader gammalt kan jag glädjeligen meddela att Jonathan idag är klar med sin utbildning och han ska nu börja sitt äventyr som PTP-psykolog. Där han får praktisera sina inlärda kunskaper inför en slutgiltig legitimation. Stort grattis till Jonathan och glad lyssning till alla er där ute i sommarvärmen.
Kul att jag fick komma hit. Jag är så himla glad att ni hörde av er.
Ja, men verkligen. Det var länge sedan. Alltså. Vem är du?
Vem jag är? Jag är Jonathan. Jag var ju ordförande för den här föreningen förra året. Så jag är ganska nära sammanflätad av den här föreningen, känns det som.
Ja.
Och sen nu så går ju sista terminen på psykologprogrammet. Så jag håller på att ta mig ut i det riktiga psykologlivet här snart.
Wow.
Det är väl det som är det mest spännande i mitt liv just nu. Men vem är du, Anna?
Ni fick ju höra lite om mig i förra programmet. Mm. Och jag är ju med i styrelsen som Jonathan var ordförande för förra året. Och han har honom lite också. Superduktig. Så att, ja, världen, ni får göra er redo för psykolog Jonathan snart. Jag också så här, det var lite kul när han kom idag så såg vi att han hade den här turtleneck-tröjan och liksom coat och allt. Så du sa att du förberedde dig för att snart komma ut i det riktiga livet.
Ja, verkligen. Jag känner att så här, jag måste göra allt som går att göra för att vara så förberedd som möjligt inför stundande svårigheter på något sätt.
Ja.
Men det känns väldigt kul. Det känns väldigt roligt att vara liksom i slutskedet av utbildningen och...
Är det verkligt, tycker du, att du snart är klar?
Ja, alltså jag tycker nog att det ändå känns så efter att man varit på praktik. Liksom.
Mm.
Då har man liksom testat det mesta och fått se lite hur det är att arbeta som psykolog. Så där. Men sen det är ju overkligt att det är så mycket i livet som förändras när väl utbildningen är färdig. Så här. Det är ju kompisar och sånt också som försvinner. Man vet inte exakt vart man ska jobba och exakt vad man ska göra. Så. På det sättet är det overkligt, men man längtar ju så himla mycket efter det.
Ja, men jag förstår det. Mm. Vad var det som fick dig att plugga till psykolog då?
Oj. Alltså jag tror jag var lite så här hobbypsykolog för mina vänner när jag var yngre. Så här, gillar att lyssna på när mina kompisar hade det jobbigt att liksom vara där för dem. Och sen så växte det liksom, tror jag, naturligt för mig att jag bara, men en psykologroll kanske inte hade varit fel för mig att gå in i liksom.
Nej.
Sen så, jag vet inte om ni också kanske har haft samma upplevelse, men jag var också så här, det känns som att det finns ganska många svar i psykologin om mig själv som jag kanske kan hitta på psykologprogrammet. Så här.
Mm.
Så det har jag väl fått svar på vissa av de frågorna, men också insett att livet är klurigt ändå, även om jag pluggar psykolog.
Ja. Man har ju inte alla svar även om det står i läroboken. Liksom.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Man lär sig himla mycket om sig själv och så blir det ändå inte så himla mycket lättare. men det är väldigt kul att få liksom ett ramverk för hur man fungerar på något sätt. Det är härligt.
Ja, men vad kul. Vad under din studietid fick du att komma i kontakt med psykologisation? Och vad gjorde att du gick med i den här föreningen?
Alltså först tänkte jag att jag ville vara en föreläsare bara för psykologisation. När jag började var väldigt fokuserad på de här fadderföreläsningarna för universitetet. Så varje år så håller ju psykologisation de här föreläsningarna om typ grupppsykologi, om hur det var ny på universitetet. Och då var psykologisation en stor del av det. Och då var jag så här, det kanske vore roligt att lära sig att föreläsa bättre. För det är ändå någonting jag vill göra i framtiden. Och då gick jag med i den här föreläsningsgruppen, men tog aldrig något uppdrag egentligen och vågade aldrig testa.
Mm.
Men jag tyckte verkligen att psykologisation som förening är ju det kanske jag vill arbeta med senare. Det finns väldigt mycket potential att göra stor förändring liksom, på universitetet och stor förändring inom psykologprogrammet också. Liksom, och lära oss massa grejer ideellt som vi kanske annars inte skulle göra.
Nej.
Så det är liksom som drog in mig mot föreningen och Jag tyckte bara att den var så häftig. Det var så nära kanske ett företag man skulle kunna komma. Liksom. Vad tyckte du som också har sökt psykologisation?
Alltså, det var faktiskt på min nollning som jag såg Jonathan kom och berätta typ jättekort bara att vi föreläser typ i en förening som heter psykologisation. Och jag bara, wow, föreläsare, älskar jag. Mm. Och tänkte, det här ska jag gå med i. Men också var jag väldigt nervös, för jag sökte in när jag gick i termin 1. Och så alla de här stora, starka killarna och tjejerna som hade koll på livet, tänkte jag. Men jag kom med, och det är väl det som har varit en så fin grej i psykologisation, att vi verkligen varit terminsöverskridande och fått lära sig så sjukt mycket av varandra, och att liksom man kan gå termin 1 eller 2, men man kan ändå ha en föreläsning med en som går termin 10, och jag tänker det säger rätt mycket om vilka vi är, alltså vad vi vill nå ut med, liksom att utbyta dels mellan människor men också till andra människor, och det har ju gett mig jättemycket.
Verkligen, det tänkte jag på när du började också, för du var, jag tror du var en av de få som tackade ja liksom från första terminen, för många var lite så nervösa, lite oroliga för vad innebär det här egentligen att vara med i en förening där vi ska sprida psykologisk kunskap. Man kanske inte har läst så mycket själv. Nej. Men det är ju den här,
lite naiv var jag kanske.
Nej, men jag tycker inte det, jag tänker precis som dig att det är liksom en grupp, en förening som där vi lär varandra liksom, man hjälper varandra, och då går det att göra saker som man kanske från början inte hade tänkt, bara för att det finns liksom verktyg inom föreningen som hjälper en och så. Och gud vad jag tänker att så här, man utvecklas över tid om man är med i en sån här form av förening och utmanar sig själv och är i den här formen av umgänge som vi faktiskt är och har varit i. Sådär.
Nej, men jag tänker också att vi lär oss för att lära andra på något sätt. Och man är ju ute och föreläser och har workshops och så, vilket är jättekul. Så vad skulle du säga att ditt år som ordförande i psykologisation har lärt dig, och att ändå sitta på en hög post och så vidare, har gjort dig ödmjuk inför arbetslivet? Och...
Ja, alltså definitivt att man känner sig ödmjuk inför arbetslivet, för man inser när man sitter på en ordförandepost också att oj, jag kan absolut inte allt som krävs för min post, och jag måste ständigt utvecklas och bli en bättre psykolog och bli en bättre ordförande eller bli bättre på det sättet. Men samtidigt känner jag att det är en väldigt bra erfarenhet att få, för innan tror jag mer att jag tvivlar liksom på mina förmågor, för att jag också aldrig riktigt testar dem eller utmanar dem. Och när man väl kommer in i ordförandeskapet och får pröva att sitta i en roll där andra är lite beroende av en och andra alltid kommer behöva liksom ta hänsyn till vad jag tänker och tycker kring saker, så får man liksom lära sig att det är någon slags växelverkan här, och vad jag gör och vad föreningen gör, och att det vi gör tillsammans är den produkten som jag någonstans i slutet vill se fram emot och sträva efter. Liksom. Så om man bara tar med saker som jag har lärt mig av ordförande, så här, att sätta upp mål, sätta upp rimliga mål och nå dem, att få med alla på tåget, att försöka sträva efter att vi känns som en grupp. De formerna av egenskaper tror inte jag att jag har liksom fått varit lite bra på idag som jag är, eller fått lära mig uttaget om jag inte hade gått in i ordförandeskap. Så det är verkligen någonting jag tänker att man borde testa någon gång i sitt liv. För att jag tror både man blir en bättre följare och både en bättre ledare och sådär.
Alltså jag sitter här och ler och jag blir så inspirerad av Jonathan, verkligen. Vad häftigt, för jag har också insett det, alltså nu när vi har läst en del ändå arbets- och organisationspsykologi och så, att så här, är det en enhetlig kultur som leder till framgång, eller är det framgång som leder till en enhetlig kultur egentligen? Alltså ett klimat som alla kan trivas i och jobba i och på något sätt men sträva efter att bli bättre, men också göra andra bättre, att det liksom inte är en one-man show. Ja, att det är så sjukt viktigt i ett företag liksom, för att det ska funka. Det kanske var det du fick erfara lite, att så här, det handlar inte bara om uppgifter och att ta på sig många uppdrag och vara bra på att föreläsa, utan få alla åt samma håll, egentligen.
Ja, verkligen. Och där tycker jag att det vi har läst på programmet, som man ibland bara, men kommer vi få användning av det här, faktiskt får en användning. Det finns ju många sådana här ledarskapsstyrer. Jag har försökt få mitt ledarskap att vara så transformativt som liksom det handlar om. Att så här, få sina medarbetare intellektuellt stimulerade. Få dem att vilja sträva efter samma mål. Att ha det personliga mötet liksom med varje individ i gruppen. Och där märker man, om man kollar lite på de här teorierna som finns inom inom ledarskap eller inom organisations- och arbetspsykologi, så bara, oj, här finns ju en hel del genvägar som jag borde, eller genvägar, principer som jag borde gå efter för att, för att vår grupp ska fungera bättre.
Mm.
Sen är det ju, det är alltid svårt att applicera dem i verkligheten.
Ja, verkligen.
Jag vet inte hur du tänker som när man ska föreläsa eller när man ska få in någon ny värdering i gruppen. Så här, det är klurigt att få teori till praktik någonstans.
Ja, men verkligen. Och mycket med just värderingar och kultur och på något sätt leda gruppen åt samma håll. Det är någonting som många tycker låter väldigt flummigt. Liksom.
Mm.
Men man känner ju av det så extremt starkt när det inte funkar. Liksom.
Mm.
Och man kanske inte kan sätta fingret på vad det är. Men jag hörde en liknelse i helgen om att typ så här, om man jobbar med iPhone exempelvis, och så vill man att sin app ska bli bäst, liksom, och alla jobbar stenhårt för att det är min version av den här appen som ska sälja, så spelar det här ändå ingen roll sen om inte iPhone säljer.
Mm.
Och det tyckte jag var en så fin typ analog ändå, att så här, vi måste bygga en kultur som kan leda företaget eller föreningen åt samma håll, oavsett om det går bra eller dåligt, för att vi alla kommer att falla eller vinna på det sen. Liksom.
Mm, verkligen. Verkligen. Och där tycker jag närmar sig också det här med att skapa visioner liksom, och värderingar. Alltså de ännu mer mjuka värden egentligen. Men att man har de diskussionerna i föreningen leder ju till att folk drar åt samma håll på något sätt. Och att man, om alla vill ta an sig samma mål, att man också kan stötta varandra på ett helt annat sätt. Så verkligen en princip som jag helt håller med dig om. Sådär.
Mm. Men vad kul, men nu när du har varit i psykologisation och föreläst och gått snart 5 år på psykologprogrammet, så är väl lite spännande på att höra, vad är det du ser fram emot med att bli psykolog egentligen nu när du kommer ut?
Ja, gud. Nej, men jag tänker att man har ju drömt om ända sedan första dagen på programmet att ha behandlingar eller att göra någon förändring liksom i verkliga livet. Och det är väl det jag ser fram emot mest, att nu på riktigt i mitt arbete också kunna få göra en förändring i människors liv. Om det är på patientnivå, om det är med psykisk sjuka som jag tänker att jag kommer börja med. Och att sedan kanske mer gå över till det här förebyggande arbetet med preventiva, föreläsa och göra insats lite tidigare. Jag vet inte, jag känner att jag har så många tankar och visioner och bollar i luften om vad jag vill göra i framtiden, men just nu vill jag bara testa på och få se vad det är som passar mig och vad jag tycker är roligast och inte liksom stänga möjligheterna allt för tidigt. Så.
Mm. Testa dina vingar lite.
Ja, men verkligen, verkligen. Det ser jag verkligen fram emot.
Har du någon farhåga eller en liten rädsla med att komma ut som psykolog idag?
Ja, eller jag skulle inte säga att jag i detta nu liksom tänker på mina farhågor, men i stunder så går man ju fundera kring, är jag en bra psykolog? Kommer jag kunna göra ett bra arbete? Det är ändå människor som är delvis beroende av mig för att kunna bli bättre. Så här. Och det tänker jag att man alltid kanske kommer frukta när man går ut i arbetslivet. Kommer jag kunna göra det jobbet jag ämnar att göra på ett bra sätt?
Mm.
Men sen så, samtidigt så känner jag att man är väl förberedd när man väl kommer ut. Man har fått ganska
mycket. Du känner det, vad skönt. Jag sitter här på termin 4 och säger, jag hoppas jag kommer kunna någonting till termin 10.
Men jag tänker att det tar ganska lång tid innan man väl landar i sin psykolog. Och speciellt innan, man har inte haft en patient innan.
Nej, så här, vi börjar med klientarbetet termin 6.
Mm.
Och det är ju både spännande och sjukt läskigt. Alltså.
Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Men har ni valt inriktning och så?
Nej, vi kommer välja i höst.
I höst.
Så då, för er som inte vet det, så på Linköpings universitet så väljer man antingen KBT eller PDT-inriktning när man ska börja sitt klientarbete här, som vi kör från termin 6 till 10, är det va?
Termin 8.
Termin 8, okej.
Okay. Termin 9 går man ju på praktik då.
Just det.
Då har man ju sin inriktning med sig där.
Ja.
Och KBT som jag kör nu då, som jag har ju redan valt då eftersom jag är i slutet av psykologprogrammet, men det är, skulle man väl kunna säga, handlar om att göra förändringar genom kognitioner och beteenden. Det blir lätt väldigt snabbt tekniskt här. Men,
vill du försöka förenkla det?
Ja, alltså, jag tycker alltid att det enklaste sättet att förklara på är att ta depression som ett exempel på hur man kan förändra det. Och det är en av de vanligaste verktygen som man använder då, är något som man kallar beteendeaktivering.
Mm.
För att man har sett att folk som har gått ner i en depression, de har en tendens att bli väldigt passiva och inaktiva och stanna ofta väldigt mycket hemma.
Mm.
Och man då tänker sig att man har en KBT-inriktning, så tänker vi oss att ja, genom att vi förändrar den här passiva livsstilen till att bli mer aktiv, då kan den här personen också närma sig en levnadsstil som liknar med den hade tidigare, liksom då man kanske var ute och träffade kompisar och tränade eller gick till skolan. Så genom att man då ger den här interventionen beteendeaktivering, så försöker vi uppmuntra personer som är i en depression att göra mer saker igen. För då plötsligt kommer man i kontakt med mer positiva erfarenheter och positiva händelser. Och det i sig har vi sett då leder till att man kanske får en positiv förändring på depressionen.
Mm.
Det tycker jag är ett ganska enkelt exempel då på vad man skulle kunna göra utifrån beteendena som också då leder till ett bättre mående.
Mm.
PDT, där känner jag mig väldigt ödmjuk inför. För det har jag faktiskt inte riktigt bra koll på. Jag vet inte om, vad känner du, Anna?
PDT står ju för psykodynamisk terapi. Och den, vad jag har förstått det som, är ju mer relationell. Och jobbar mer kanske med bakgrunden till ett problem än vad en KBT-inriktning gör, som mer fokuserar på problemet och vill försöka lösa det här och nu. Medan i en PDT, som jag förstått det som, så utforskar man mycket vad man har haft för relationer till dem innan. Och också, vad man har för byggt upp för försvar när man har träffat de här människorna och så vidare.
Mm-hmm.
Sen, jag har inte läst så jättemycket om PDT, om jag ska vara ärlig. Men man är också lite mer utmanande som terapeut, vad jag har förstått som.
Ja, det tänker jag beror på terapeutstil. Ja, man måste nog vara ganska utmanande i KBT också. Ja. För det är inte alltid patienten vill gå igenom de jobbiga sakerna man ska göra också. Och sådär. Men jag tror du kom in på en del av de temana som gäller för PDT-inriktningen. Men kanske också att vi får lämna det till någon som har väldigt bra koll på PDT. Ja, precis.
Vi får ta hit någon som har PDT och snacka lite om det. Men vad speciellt brinner du för? Vad hoppas du att kunna åstadkomma, liksom?
Gud, det tycker jag skiftar så mycket från dag till dag. Ibland vill man bara förändra hela psykologyrket, liksom, och skapa ett svenskt samhälle där det är så här psykologisk hälsa och psykologiskt välmående någonstans premierat. Då är det så att då ska jag föreläsa för Sveriges skolor och prata med psykiatrier om hur vi ska samordna insatser och, liksom, och gå på ett större makroperspektiv på hur man kan nå förändring. Och ibland så känner jag bara, jag vill bara sitta på en vårdcentral och bedriva psykologisk behandling med patienterna och göra förändring där och hänga mycket med vänner och familj och sådant istället. Så jag tycker det där skiftar så mycket från dag till dag, men ibland kan jag få de här nästan storslagna visioner om vad man vill åstadkomma, för att det finns så mycket potential i hur förändring kan uppnås genom psykologiska metoder på något sätt.
Ja, men jag tänker att psykologiskt är ju så sjukt brett, liksom, så man kan ju nå till så väldigt många, men med olika metoder och tillvägagångssätt. Och att målet kanske egentligen i den bästa världen skulle vara att psykologer endast jobbar preventivt för att liksom motverka att personer hamnar i psykisk ohälsa egentligen.
Verkligen, verkligen. Och jag tycker också att många av de här principer man lär sig om är ändå relativt enkla att ta till sig också. Så bara vi gör en liten insats så tror jag att man kan få en ganska stor förändring med. Mm. Det är verkligen någonting som jag tänker att vi psykologkåren ska peppa varandra på att göra också. Så här, små saker gör stora förändringar.
Ja, men det blir lite ringar på vattnet också om man lär ut någon slags psykologisk metod till någon. Sen behöver man inte psykologisera allt, vilket kanske man som psykolog får akta sig lite för när man väl blir klar sen.
Verkligen.
Men att bara genom, för mycket då handlar det om kunskap. Och att vi mår ju väldigt dåligt för att vi inte vet hur vi ska göra på ett annat sätt. Liksom.
Mm.
Och jag tänker att bara man får den kunskapen och de verktygen, så är det väldigt mycket förbättring som kan ske relativt snabbt också.
Mm.
Och att liksom, sprida den här psykologiska kunskapen precis som vi gör i psykologisation är ju extremt viktigt för att det ska bli ett hållbart välmående också. Och inte bara någonting som går över när peppen som har fått någon annan har tagit slut. Eller när liksom den här belöningen man får på jobbet på något sätt sinar. Utan det ska vara ändå någonting som man ska kunna använda själv också när det blir tufft i livet. Och ha i sin lilla verktygslåda. Liksom.
Ja, verkligen. Jag får bara så här bilder i huvudet. Jag bara tänker hur vackert det skulle vara liksom, om man kan lära sina barn sånt här.
Ja.
Från yngre ålder som man själv inte visste innan.
Ja.
Om vi tar depressionsexemplet igen, om jag märker att att mina nära vänner eller mina barn mår dåligt. Men då kanske det är bra att vi försöker få igång lite aktivitet. Inte så att man ska gå in i någon form av psykologroll där. Men att man vet de här små verktygen och små tipsen som man kan ge. Det kan verkligen få så stor förändring i människors liv. Så.
Mm. Vad häftigt. Mm. Vad kul. Vi har ju ingen koll på riktigt vad den här podden ska heta än. Och jag och Jakob snackade när vi spelade in ett annat avsnitt förra veckan om psykologisk fantastiska podd. Men det känns lite dåligt. Eller väldigt dåligt. Har du några tankar? Du som ändå varit med i psykologisk.
Ja, just det. Ja. Nej, men jag tänker att det kommer vara fantastiskt. Sen vet jag inte om det har så bra marknad.
Nej, verkligen
liksom,
inte. Det låter inte så bra.
Ja, jag vet. Gud, vilken svår fråga.
Det ska ju vara något som liksom klickar bra i munnen, tänker jag också.
Ja.
Och psykologisation är ju redan en liksom tongue twister.
Det går ju knappt att säga liksom. Nej. Psykologisation. Och jag vet inte, men vad har ni liksom gått i för funderingar? Förutom fantastiska psykologisation, finns det något annat som ni har
funderat? Jag kollar på Jakob här. Jag vet inte. Ja, psykologisationspodd var ju ett förslag. Mm. Men det känns också lite tråkigt, eller hur?
Ja, jag tänker det som vore nice om podden slår hårt och blir liksom framgångsrik, då är det ju nice att ha sitt namn i podden.
Ja, precis.
Myras podd. Myras podd, exakt. Så Jonathan, om ni vill så är det hela den psykologisk Myras podden.
Ja.
Men är inte ju enklare desto bättre då? Och om man redan har psykologisation i namnet så kanske det är det man bara ska förhålla sig till, psykologispodden. Mm. Eller jag skulle också kunna tänka mig kalla den Anna och Jakob.
Anna och Jakob.
Och så kanske man switchar varje år till de som håller i podden. Sådär.
Mm.
Så man får känna sig.
Vi får fundera vidare på den.
Ja, jag har verkligen inget bra svar på den.
Nej, det är svårt. Okej, vi börjar gå mot landning här. Men jag vill fråga dig, vad är bäst just nu?
Vad som är bäst just nu? Nej, men jag tycker att det som är bäst just nu är ändå hur livet ser ut runt omkring. Jag känner att jag har väldigt många fina vänner och sambo och engagemang runt omkring mig som får mig att må väldigt bra och känna att livet är meningsfullt.
Mm.
Och det är det är så härligt att vara i den stund just nu. För det går ju verkligen upp och ner. Ibland känner man bara, hur går mitt liv egentligen? Löser jag,
jag tror alla
det som händer
så
runt omkring mig? Men just nu är jag liksom på en plats i livet. Och då jag trivs väldigt bra. Och känner att det sociala runt omkring fungerar väldigt, väldigt, väldigt väl.
Mm.
Så det skulle jag säga är det bästa just nu.
Ja, vad fint.
Mm. Vad känner du, Anna?
Vad som är bäst just nu. Förra veckan, jag var inte lika djup som då. Jag sa kaffet som kommer efter det här. Men nu har jag ju kaffe och sitter här med. Så att, nej, men bäst just nu. Ja, men jag känner väl ja, men också framförallt meningsfulla relationer. Alltså det är så sjukt viktigt. Och ja, men mitt mål för 2020 är lite så att ja, men skapa en vardag jag trivs i. Liksom, och att våga ta de här vad ska man säga, stunderna med de som faktiskt betyder någonting och liksom prioritera in den tiden och verkligen så här, ja, men sätta av. Alltså jag tror att nu, om vi ska snacka om kärleksspråk här, jag vet inte hur vetenskapligt evidensbaserat det är, men skitsamma. Nej, men alltså tiden är någonting som betyder väldigt mycket för mig, så att ja, men det är nog bäst just nu att ha människor i min närvaro som jag trivs med ändå.
Mm. Mm. Och det är väl det mest meningsfulla man kan ha i livet ändå.
Ja.
Jag tror man kan rikta in sig på flera olika delar i livet. Men någonstans är de här relationerna den viktigaste vi ändå
ja,
har. Liksom.
Verkligen.
Man satsar på dem. Det känns som ett bra mål för 2020.
Mm. Precis. Men tack så jättemycket för att du ville komma hit idag och snacka lite med mig.
Tack för att jag fick komma hit. Anna, var roligt att se er igen.
Ja, ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Det här var inte sommarprat, men det var psykologisationssnack med Jonathan Myra som nu faktiskt är klar psykolog och har börjat jobba. Ni kan följa oss på sociala medier. På Facebook så heter vi psykologisation och på Instagram heter vi psykologisationlkpg. Tack för allt. Hej då.